Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Inghede och
Lena Ljungdahl.
Du, Lena.
Yes.
Vi funderar ju då på att ta ett litet nytt grepp idag. Mm.
Vi får ju oftast önskningar över teman. Och det rasar in olika förslag på framförallt Instagram. Vilket är roligt, för vi fyller ju bara på vår lista med avsnitt som komma skall. Men en väldigt vanlig önskning är att de vill att vi pratar om mer case. Och där har vi satt ner tassen, mjukt men bestämt, ganska tidigt och sagt att det här är inte en podd där vi vänder och vrider på case. Som, det finns redan väldigt många poddar som gör det. Men, har vi sagt, finns det historiska brott och händelser, då kan vi göra ett litet undantag.
Ja.
För att av den enkla att vi kan hitta ganska mycket spännande grejer i det som vi kan hålla oss omkring en stund.
Ja. Ja, och vi har ju precis lämnat ett fantastiskt samarbete ju med polisen.
Mm.
Och kanske är det så att vi behöver bryta av lite.
Jag tror det.
Alltså, vi kör ett case helt enkelt. Mm. I alla fall så har vi ju då bestämt oss för att dra ett case som är i alla fall i mitt tycke jäkligt fascinerande. Det är ju lite så här historiskt, kan man ju säga, spännande.
Mm.
Och det innehåller en mängd olika delar som gör det här fallet ganska intressant helt enkelt.
Mm.
Vi pratar alltså om Sandhamnsligan. Är du påläst på Sandhamnsligan?
Nej, nu är jag det. Men jag har inte varit det. Jag har bara hört en dokumentär för länge sedan. Men jag har lyssnat lite extra. Jag tycker det är roligt att vi tar det här caset, för det är väldigt mycket knark och spaning.
Ja, du gillar ju det.
Jag gör ju det.
Kombinationen är ju right up your alley, så att säga.
Så att det kan tänkas att jag kanske kommer sticka in med olika saker längs vägen.
Ja. Ja. Mm. Ja, men alltså, jag har ju följt det här fallet. Jag har läst det mesta, tror jag, som går om det. Och jag vet egentligen inte varför. För det är ju inte så här, det berör ju inte liksom ond, bråd, död. Men det är ju en spännande och lite speciell historia på något sätt. Alltså, det här utspelar sig i Sverige på 70-talet.
Mm.
Och huvudpersonen här, han heter Flemming Broman. Och bara han som figur i det här gör ju caset väldigt intressant, tycker jag.
Men jag tror att det är just det som gör att du har fastnat lite för caset. För du pratade ibland om den här filuren. Jag var ju tvungen att googla på honom. Bara jag fick se Karn så kände jag, ja, vi tar det bara.
Ja, men alltså, han har ju något.
Ja.
Alltså, jag tycker vi ska uppmana våra lyssnare att kanske gör det nu. Sätt på paus här nu.
Ja.
Och sen så googlar ni Flemming Broman så ni får en liksom visuell bild över vem vi ska uppehålla oss kring här nu.
Ja.
Alltså, Flemming Broman, han föddes i slutet på 30-talet. Växte upp i Östersund, om uppgiften stämmer. Det är lite varierande här i beskrivningarna. Men i vart fall så inriktade han sig yrkesmässigt ganska tidigt på byggnadsingenjörsyrket.
Ja.
Han älskade eller gillade också arkitektur, så han startade en arkitektbyrå ganska snart. Men den kursade av någon anledning också ganska rappt. Och orsaken till det har man ju försökt att grotta i, och då pratas det om att eventuellt så har vår vän Flemming här ganska tidigt i yrkeskarriären inriktat sig på oförmågan att betala skatt till svenska staten.
Man kan säga att han ganska tidigt nibblade på shady business.
Ja,
ja.
Precis. Mm. För det är ju just shady business han ska komma att få sin storhetstid i, kan man väl
ändå säga. Ja, det kan man väl påstå. Ja.
Ja. Han uppehöll sig liksom i byggbranschen. Och bland annat så snokade han rätt på kommuners olika anbudsförfarande. Och tog reda på lite grann vilka kravspesar som fanns, vilka önskemål som fanns, och liksom sålde på något sätt den här informationen till olika potentiella då leverantörer av tjänster.
Mm.
Så att han fixade olika anbud, kan man säga. Och det är också lite i gråzonen, ja, skulle man väl ändå kunna.
Ja, det får man lov att säga.
Men som jag förstår utifrån det jag läst om honom, så blev han helt enkelt expert på att tjäna pengar i ruffel- och bågbranschen.
Det gamla alltså... uttrycket.
Ja. Ja. Nej, men alltså han uppehöll sig liksom i massa olika typer av områden. Det var allt ifrån spelmaskinsbranschen till nattcaféer. Han erbjöd ockerlån. Han höll på med begagnade bilar och spelklubbar och allt.
Han jobbade brett.
Pyramidspel. Ja, men alltså, han jobbade ju brett. Och samtidigt, alltså, det står ju klart att han hade ju i allt det här en ambition om att bli erkänd på något sätt. Alltså han beskrivs som playboy-kung, krogkung. Alltså han har fått ett antal epitet.
Vem vill inte bli det? Vem vill inte kämpa för att bli playboy-kung till slut? Alltså... En vacker dag kommer det hända, Anna. Anna Ginghede, playboy-kung. Kommer du gå runt där i en vinröd Hugh Hefner-rock?
Men gud, vad härligt ändå.
En liten tanke här bara, för att genom våra polisiära karriärer, nog fan har man träffat på folk, och när man liksom ser vad de har gjort och vad de är kapabla till, så har ju jag ibland tänkt, tänk om du hade ägnat all din energi. Och för det här med att hålla på och fixa med stora anbud, det är inte för vem som helst. Han måste ändå ha en kapacitet i en viss nivå, för att tänk om man skulle satsa all sin liksom, kreativitet, intelligens och fiffighet på någonting riktigt istället.
Ja, jag vet. Det är ju helt fascinerande. Och om man beaktar då hans spännvidd här på kunnande, så uppehåller vi oss alltså då i allt ifrån byggnadsingenjörsverksamhet till då pyramidspel och spelmaskiner och annat.
Ja,
men jag håller med
dig, Lena. Kring sig.
Ja, men han var inte momsig och kring sig, så att säga.
Va? Vad sa du nu?
Ja, han vill ju inte betala moms.
Men sluta! Sa du momsig?
Anna, förlåt.
Alltså, det är så dåligt. Och du är så jävla nöjd när du släpper sådär. Jag hör ju egentligen inte vad du säger, men jag ser på din min att nu är hon så jävla pruttnöjd med sig själv för någonting.
Ja, men det där var ju öppet mål. Ja. Du lägger upp bollen på straffpunkten, då får du åka med bara. Ja. Flemming Broman, han kom ändå att göra liksom en hacka på sina shady businesses och levde ett liv i flärd och omgav sig med vackra kvinnor och sådär. Han bjöd stort, sägs det. Väldigt generös och sådär. Men han var en småbrottsling helt enkelt. Från då den här miljön i Stockholms innerstad och alla nattklubbar och ställen han uppehöll sig i, så ville han komma vidare i sin karriär.
Mm.
Och möjligheten uppdagade sig våren 1973. Då får Broman nämligen nys om att Kungliga Svenska Segelsällskapet söker en person som är driven och lite så här, har någon entreprenörsanda och som skulle kunna tänka sig att driva deras verksamhet i Sandhamn.
Mm-hmm.
Och Kungliga Svenska Segelsällskapet hade ju då, eller har, de har väl kvar de här lokalerna antar jag, fina, alltså det är restaurang och hotell och jättevackra byggnader och faciliteter för då just... alltså då var det väl främst kungligheter och lite så här elitfolk, om man säger så.
Ja, nu går ju vilken unge som helst runt i KSSS mjukisbrallor. De har aldrig varit i närheten av en segelbåtsjävel, men KSSS-byxorna, de flaneras framförallt på Afra Östermalm så har man gärna KSSS-byxor på sig.
Jaha. Ja. Men är KSSS, alltså finns det på flera såna här ställen i Stockholm?
Oklart. Det ligger en byggnad precis vid Djurgårdsbron som det står KSSS på. Jag är, det här kanske kommer med förvåning för dig, men jag är inte så insatt i just segleri folkets olika typer av vardag.
Okej, jag fattar.
Ja, vi kan gå vidare, nu räcker det
med frågor. Vi går vidare. Ja, nu räcker det med frågor. Ja, i alla fall, Fleming var ju intresserad av den här verksamheten då som innefattade hotell- och restaurangverksamhet. Men han hade ju noll och ingen erfarenhet och kunnande kring detta.
Nej.
Och då är det ju bra att skaffa sig en kompanjon. Så det gjorde han. Låt oss kalla honom Kenneth. Mm. Kenneth och Fleming tar över den här verksamheten. Först då som någon form av arrende. Och samtidigt så bildar de här ett bolag som de kallade Arkipelagkrogar aktiebolag.
Mm-hmm. Fleming och Kenneth. Kan vi bara smaka på det här namnet en stund? Jag älskar det.
Ja, men skön du.
När kommer Clarence in?
Ja, precis. Men han seglar in här. Ja. Han sitter på KSSS-restaurangen och väntar. I vart fall, de arrenderar då KSSS-restaurangen till en början och fick sen något år senare köpa loss det här stället. Och vid den här tidpunkten så var just kungen var en frekvent besökare här ute. Mm. Och kungen omgav sig ju såklart med likasinnade, höll jag på att säga. Det var många, det var mycket flott folk.
Ja.
Ute där och tassa omkring i Sandhamn den här tiden. I Gräddan. Men naturligtvis så fanns det också mycket turister och annat folk.
Mm.
Men och sen hur det här nu kom att övergå i grov narkotikahandel som det ju kom att göra, tvistar de lärde lite. Men jag går på den beskrivning som är den allmänt kända så att säga. Och då är det som så att Fleming blir kontaktad av en Roy.
Mm.
Så nu har vi Fleming, Kenneth och Roy.
Och så kom ett y-barn på kanten här.
Ja, precis. Roy var amfetamintillverkare.
Så lämpligt.
Och han, ja, eller hur?
Mm.
Och han ville då slå sina påsar ihop. Med...
You're on fire today, baby. You're on fire. Jag ser att det kommer komma mycket gott ur den här podden.
Ja. Han ville slå sina påsar ihop med Broman och Kenneth här för att göra någon mer organiserad, liksom, något organiserat upplägg på amfetaminhandel i Stockholm.
Mm.
Broman ska senare hävda att han först bara sålde en massa tjack, alltså amfetamin som Roy själv hade tillverkat.
Mm-hmm.
Men där går väl uppgifterna lite isär. Ja. Många hävdar att det i själva verket var just Broman som var ansvarig för tillverkningen av alla dessa kilon pulver. I vart fall så Broman var ju inte den som var den. Han nappade ju på att ingå någon form av partnerskap med Roy här och de fraktade ut en jädra massa utrustning via båt från Stockholm ut till Sandhamn.
Mm.
Och jag vet inte, har du varit i något amfetamin i en amfetaminfabrik någon gång, Lena?
Jag har varit i, vi kan kalla det för försök till labb.
Mm.
Det är ju rätt mäckigt, skulle jag säga.
Mm. Mm.
Alltså, för det första så måste man ju vara tämligen kemiskt bevandrad om man ska hålla på och producera amfetamin.
Ja, är det inte bara att följa ett recept tror du?
Ja, alltså du ska ju komma fram till C6H5, CH2, CHNH2, CH3. Det är ju själva, ja, det är dit vi ska.
Det är ju trist om man missar någon kovalent bindning, ja, eller så där någonstans på vägen.
Vet du förresten varför det heter amfetamin? Hur den där beteckningen jag precis sa kan bli amfetamin?
För antagligen för att den där beteckningen du just sa är så jävla krånglig så att amfetamin är lättare.
Ja. Alltså egentligen heter det alfametylfenetylamin. Och om man tar de inledande bokstäverna i den här jättekrångliga harangen så blir det amfetamin.
Nej, det är som en rebus.
Ja. Nej, men alltså så här är det. Att tillverka amfetamin har alltid varit jävligt krångligt, för du ska vara kemiskt bevandrad och sen behöver du ju liksom utrustning. Och det, de fick ju, vad sa du, frakta ut med båt där fram och tillbaka. Tillverkningen ökar faktiskt i Sverige. Det dyker upp.
Är det så?
Ja då. Jag hör av mina kompisar som fortfarande jobbar på narkotikaroten att de hittar amfetaminlabb runt om i Sverige. Det finns ju olika sätt att komma fram till amfetamin. Det ska du göra det från pulver, alltså ska du framställa amfetamin från prekursorer. Det vet ju du vad det är som kriminaltekniker. Men för det andra så är en prekursor, det är ett ämne som man med någon form av kemisk reaktion då konverterar till ett annat ämne. Och det kanske man då gör via pulver. Och det är jävligt krångligt och du ska vara lite bevandrad här. Men det som är lättare, det är att man utgår från amfetaminolja. Då är det enklare.
Ja, just det.
Och då behövs det inte lika mycket kunskap och inte lika mycket prylar, helt enkelt.
Den förfinas väl, gör den inte det? Alltså, oljan är själva basen i den färdiga produkten.
Exakt, man gör en utfällning från oljan. En utgångskemikalie, eller vad man nu kallar det för. Och då behövs inte de här avancerade labben. Nu är det inte lite helt klart hur Broman och dem gjorde. Men jag gissar att den här Roy då kanske hade en del mer kunskap. Jag har ju en idol, Jane Palmborg. Har du träffat henne någon gång?
Oj, vad jag känner igen namnet.
Hon är forensisk kemist på NFC.
Ja, men det är det därför jag känner igen namnet förstås.
Jävla ball. Men i alla fall. Så här, labb, det är ingenting man bara sitter hemma och gör. Alltså om vi jämför med de som odlar marijuana, betydligt
lättare.
Ja,
för det är ju ett jädra rigg.
Ja, men det är ändå mycket lättare.
Är det det?
Ja, det är det. Egentligen heter det amfetaminsulfat. Det är ju egentligen sulfat. Och så tillför man en syra som gör det här jävligt flytande skiten som är jättebasiskt och omvandlar det till någonting som är vattenlösligt. Det är därför man kan dricka det.
Det måste ju lukta fruktansvärt illa. Ett sånt här labb.
Ja, det beror lite på hur du har framställt det. Ibland kan man ju kliva in i en bil där det sitter två tjackisar, som vi lite fult kallar det, men amfetaminister.
Det luktar ju gott.
Ja, de kan se jävligt sjaviga ut. Det är en skitig bil. Allting är liksom skitigt. Och så vad luktar de? Mountain freshness. Och då är det framställning som gör att
chack
luktar flammer. Oftast. Det är därför man har smeknamnet, det är ju blomster på chack.
Ja, just det
kan lukta liksom blommor.
Ja, men det luktar fasen blommor.
Ja, men kan absolut göra. Men det är vanligare i Sverige i alla fall nu för tiden. Men annars så är det ju Nederländerna och Belgien och Polen som äger det mesta av kemlabben för amfetamin.
Okej. Ja, men för faktum är att jag läste, jag vet inte om det var i Kriminaltekniktidningen, om ett liknande case ganska nyligen i någon restaurang i södra Sverige.
Man kallar det för kökslabb.
Ja, precis.
Där finns liksom allting du behöver. Det är svårt att göra det ute i skogen.
Vispar och kastruller.
Ja, slickepopp.
Ja, i alla fall så var amfetaminoljemetoden som användes här. Och den här oljan, om jag har förstått det hela rätt, importerades från Tyskland eller Holland eller båda och.
Mycket troligt.
I alla fall från utlandet någonstans ifrån. Men tänk ändå, alltså, för Broman och Roy och Kenneth här, de började ju nu producera amfetamin i det här köket på restaurangen på KSSS. Där självaste kungen satt och avnjöt sin, ja, vad ska vi tro, anklever eller vad det nu må ha varit.
Gäddkarneller.
Ja, är det inte lite hisnande ändå på något vis?
Jag känner mig djupt oförvånad.
Ja. I alla fall så är det ju en sak att producera och framställa pulver. Mm. Det måste ju också krängas på något sätt.
Mm.
Och man kan ju tänka så här, producerar det här då eller framställer det ute i skärgården? Du måste ju ta det därifrån med ganska stora partier. Och det är klart, det kanske finns både för- och nackdelar med det. Mm. Att man kanske kan hålla igång verksamheten ganska länge och flyga under radarn, så att säga. Men det är också lite otympligt, för du är ju behov av båt och sådär. Och det var så då att man använde båtar som gick i skytteltrafik helt enkelt mellan Sandhamn och Stockholms innerstad. Och man utvecklade en metod där man levererade knarket till förvaringsskåp i tunnelbanan. Och sen så lämnade man väl nyckeln då någonstans till någon som skulle plocka upp det här, och det var också det som skedde.
En klassisk spanövning. Alla spanutbildningar innehåller någonting som har att göra med någon box på någon tågstation.
Är det sant?
Ja, vi har alltid med den.
Ja, var det efter Sandhamn kanske som man började träna på det här?
Ja, men alltså det har ju, ja, det skulle kunna vara så, men det har ju att göra så med att ofta de som håller på med vapen, knark, andra grejer, de vill ju gärna eller de vill ju ogärna bli tagna med, så att säga, fingrarna i syltburken. Så att de vill ju kunna lägga prylarna någonstans och inte ha bära dem på sig eller ha i sin bil, men de vill fortfarande övervaka dem. För de vill väldigt gärna se när någon hämtar,
ja, det är,
och att det är rätt person och så vidare. Och då är det ju ganska tacknämligt med såna här boxar eller allmänna utrymmen uppe i taket, inne på toalett och så vidare och så vidare. Skogsgömmer är också väldigt vanliga, där man liksom får nästan en GPS och sen så ska man ut i skogen och gräva upp någonstans.
Ja, för att det var ju ganska stora mängder man också levererade till de här boxarna. Det pratas ju alltså om ett par, tre, kanske ibland 3 kilo amfetamin. Och man kan ju föreställa sig värdet av denna mängd narkotika.
Ja, så alltså grossistpris i dagsläget, kilovis, det är ju någonstans mellan, om du köper kilovis alltså, det är någonstans mellan 35 och 200 000.
Ja.
Beroende på hur många kilo såklart. Men det skulle kunna vara 200-300 000 kronor som ligger där inne då.
Ja, exakt. De här båtarna, smuggelbåtarna då, åkte ju fram och tillbaka. Och det här passerade tämligen obemärkt förbi under en ganska lång tid. Men det har framkom, eller det framkom ändå vissa iakttagelser som... Ja, men folk reagerade på det här att det gick båtar fram och tillbaka av en speciell typ. Och en taxibåt som hade anlitats ett antal gånger för att köra Broman bland annat med sällskap fram och tillbaka har sen sagt i både media och i rättegången att han reagerade på att det körde så konstiga saker över till ön. Bland annat så fick han vid något tillfälle lasta ombord ett antal 20 liters dunkar med aceton. Och han var ju inte så pigg på att köra över det här, för det är ju en enorm brandrisk i det där. Så han var väl lite obstruerande men lät sig gå med på det här till slut. Men sen då i ett senare skede så framkom det ju då att när bitarna, pusselbitarna liksom hade fallit på plats. Att det där var ju inte tänkt att användas för kungens trerättersmiddag utan för själva framställningen av amfetaminet. Nej. Men alltså det här acetonet, var,
ja,
hur kommer det in i bilden?
Det behöver man för att rena amfetaminet när man tillverkar det. Och då är det... old school. Man lägger det man då har på väg och amfetaminet, typ, tänk kaffefilter, så här melitta, bruna filter. Ner med knarket där.
Den klassiska tzatziki-filtreringsmetoden.
Ner med den där och så något kärl under och sen häller du långsamt aceton på så det rinner igenom. Och sen så aceton dunstar ju satan snabbt dessutom. Och kvar blir ju då det här pulvret som du så skrapar och då är amfetaminet renat. Så det är helt enkelt deras reningsverk. Taxibåtaren som det heter fick köra ut.
Men man kan ju tänka sig att den där vittnesuppgiften måste ha varit väldigt viktig sen vid rättegången. För jag tänker då en 20 liters dunk, och om det då var ett antal 20 liters dunkar så säger det väl någonting om mängden här som man framställde.
Ja, men ofta är det så att när, när det har tillverkats knark, oavsett vad det är, eller ompackningscentral och så vidare, så det är inte helt sällan som man inte hittar själva preparatet. Men det här stödbevisningen, allting som kan tyda på hur mycket som faktiskt har hanterats. Och då kommer det till såna här utgångskemikalier, prekursorier, reningsvätskor, bunkar, plattor.
Förpackningsemballage kanske.
Då gör
man
en jättegrej av det för att konstatera att med den här utrustningen och de här sakerna så har det hanterats upp mot. Och så kan man också säga nästan att det är garanterat över 10 kilo och så vidare. Mm. Så att det där är ju, och varje av de där prylarna, de allra flesta är ju helt lagliga att inneha. Alltså det är inte olagligt att ha en bunke. Men tillsammans då blir det som vi kallar för brottsverktyg. De här kommer ju förverkas i en hög hastighet. De kommer aldrig få tillbaka något av det, för det har varit ett brottsverktyg. Men det är det som kan påvisa liksom omfattningen av tillverkningen.
Och affärerna gick ju blomstrande.
Fan, Anna. Woohoo! Ja.
Förlåt mig.
Har du skrivit upp de här grejerna eller kommer de till dig helt naturligt?
Det bara kommer, jag vet inte. Jag känner att jag har det i mig idag. Broman sågs spendera allt mer stålars inne i Stockholms innerstad, och han köpte bilar och flotta lägenheter och allt vad det nu var.
Mm.
Och det här började ju då observeras såklart. Det stack ju ut, hans förändrade liksom livsföring eller vad vi ska kalla det. Och här någonstans så började ju också singla in några tips till dåvarande rikskriminalen.
Mm.
Men då följde sig så att Det börjar med att en anonym tipsare tipsade då Rikskrim 74. Men precis när det här tipset kommer in så höll narkotikaroten på Rikskrim på med ett annat stort uppmärksammat narkotikaärende. Grisslingefallet. Så att det här tipset blev liksom lite liggandes en stund innan det bearbetades och följdes upp.
Mm.
Så det skulle dröja ett tag innan man liksom väl började titta närmare på Broman och på Sandhamn och sådär. Hur gick man tillväga här då? Jo, man skickade ju ut spanfolket helt enkelt.
Mm.
Ja, det gillar de förstås.
Mm. Det är tufft att spana i ömiljö.
I ömiljö. Ja, men berätta. Alltså det måste ju vara en utmaning som heter duga i ett sånt här läge.
Ja, ett vanligt modus när man får sån här, det här blir ju en fast observationsplats, alltså att det finns ett ställe som är liksom, det är kvar på samma ställe. Alltså det blir inte nytt varje dag. Då skickar man ju ut några som gör en förspaning, som egentligen bara konstaterar hur det ser ut, lämpliga platser att stå på, lämpliga saker att göra. Hur beter sig människor på den här platsen? Vad har de på sig? Hur kommer de dit? Hur kommer de därifrån? Så att man får någon form av underlag för att sen bestämma sig. Nu gör vi en plan. Hur ska vi kunna smälta in i den här miljön under en ganska lång tid?
Ja.
Och det här berättar jag ju såklart inte hur man gör. Men
nej,
det är ju helt klart utmanande, men också pissroligt. Det är ju just de case man vill jobba på.
För saken är den också att i och med att det började krängas tjack här ute så tilldrog sig ju Sandhamn också lite annat så här skumrask folk. Ja, men alltså andra kriminella slöt upp liksom.
Mm.
Och man kan ju tänka sig då att, låt säga att det är plötsligt 10 individer som uppehåller sig här och far fram och tillbaka. Och det kan ju inte vara helt lätt att lägga upp en plan.
Nej.
Hur man ska liksom jobba för att komma nära Broman. För man förstod ju ganska snabbt att Broman var liksom centralfiguren här.
Jag kan säga så här att det är ju en enorm kreativ process. Och här är ju liksom alla tankar är ju bra till en början. Och man kan göra nästan vad som helst som egentligen utifrån skulle jag säga till galet för att, liksom, för att lyckas med uppdraget.
Ja, för man gjorde just så. Man placerade folk ute på Sandhamn som under sommarhalvåret såklart inte hade så jättestora problem att smälta in. Jag menar, det finns ju ganska mycket turister där ute trots allt.
Ja,
och seglar folk och sådär. Men det blev ju såklart desto svårare framåt hösten och när vinterhalvåret började närma sig. Det finns beskrivet att spanare faktiskt sökte jobb i restaurangköket för att försöka få komma så nära som bara möjligt.
Mm.
Det är ju kreativt.
Mm.
Om de lyckades framgår dock inte.
Nej.
Men däremot så kunde man ganska snabbt konstatera spaningsvägen att det var en febril aktivitet här i restaurangen och speciellt på kvällar och nätter.
Mm.
Och det är ju i sig kanske ett avvikande liksom beteende och något som ändå kanske styrkte den här första uppgiften om att det pågick narkotikaframställning ute i Sandhamn. Och samtidigt så var det ju då ett antal små kriminella element som höll på med det här och som var involverade i verksamheten, och det är klart att de var väl kanske rutinerade så tillvida att de förstod någonstans att det kanske är så att vi har ryggsäckar, alltså att vi har spanare efter oss. Så att de försvårade för de här stackars spanarna genom att, ja men du vet det här lite som du har beskrivit i något avsnitt när du har pratat just spaning, röra sig väldigt märkligt, korsa en gata 53 gånger på 100 meter liksom, och ja,
de försöker skaka
av sig folk. Ja, precis. Mm. Broman däremot, han verkade inte särskilt intresserad av att på något sätt gå inkognito, för han brummade omkring i Stockholms innerstad i en gul Mercedes. Den
stealth mode.
Alltså, ja, man kan ju tänka att om det blev tapp vid något tillfälle, alltså man, ja, så var det ju inte så kanske svårt att plocka upp Broman igen.
Skulle man kunna tänka sig att kanske ge Broman diagnosen lite grandios, kanske lite narcissistisk?
Det ligger väl ganska nära till hands.
Jag gissar bara.
Ja, men det är ju lite känslan, och det är ju det som ofta beskrivs om honom. Mm. Alltså att han älskade ju det här att få framstå som lite av en kung på något sätt. I alla fall, spaningsverksamheten pågick och det var ju såklart angeläget att försöka få klarhet i dels, ja men först bekräfta att det här faktiskt pågick ute i Sandhamn, men också vilka är involverade i det här. Och sen vill man ju såklart gärna ta någon med handen eller fingrarna i syltburken.
Och framförallt skulle jag vilja säga, vill man ta så många som möjligt i en sån här organisation? För det går inte att ha ett narkotikalabb och försäljning, distribution, transport, lagerhållning, alltihopa själv. Det är alltid ganska många involverade, och polisen vill då ta så många som möjligt i den här organisationen. För annars så plockar man bort en som ersätts på DIR.
Mm.
Därav spaningen.
Sommaren 1975, alltså 2 år efter att Broman kom att intressera sig för Sandhamn, så började det hetta till. Det här var en magisk sommar, tydligen. Väldigt mycket folk i Sandhamn. Spaningsarbetet fortlöpte. Men det skulle dröja ända fram på höst och liksom när man stängde ner verksamheten där ute innan man bestämde sig för att slå.
Mm-hmm.
Och det man gjorde då, det var att man följde Kenneth när han åkte med ett paket från Sandhamn in till Medborgarplatsen, och där placerade ett paket i en förvaringsbox på tunnelbanan.
Mm.
Och man stod ju då och tittade på den här boxen och väntade på att någon skulle komma och plocka upp det här paketet. Och mycket riktigt så skedde det, och då grep de en person som hade det här paketet på sig, och det visade sig innehålla 2 kilo amfetamin.
Stopp och belägg. Varför valde man det precis här just nu? För det där moduset hade de gjort flera gånger. Var det ett exceptionellt stort paket den här dagen, eller?
Jag vet faktiskt inte. Men berätta, hur tänker du?
Nej, men det här är det svåra med spaningen. När ska vi slå? För att spanar man på ett sånt här gäng, då kommer man att se brott dagligen. Och man kommer att förstå att i den där väskan är knark, och i den där handskakningen så var det knark, 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 knark. Mm. Och då jobbar vi med någonting som vi kallar för interimistisk passivitet. Det har jag pratat om i ett annat avsnitt, men det är väldigt förkortat. Det är att man skjuter upp ett ingripande av rent spaningstekniska skäl. Om det här går att göra med, och samtidigt säkerställa att vi kan gripa personen senare, eller vilka de nu är. Och själva syftet är att man kan inte gripa minsta lilla skit, för då kommer man aldrig ta det här stora beslaget i den här stora organisationen. Och när du säger att det tog 2 kilo i ett skåp med den där labbet, då skulle jag nog vilja hävda att de slog vid fel tillfälle.
Ja, men alltså, vad intressant att du reagerar på det här, Lena. För faktum är att polisen har fått kritik för att tidpunkten var illa vald. Ja. Och det beror på att man tror att det framställdes liksom hundratals kilo amfetamin där ute. Ja,
vilket jävla skitbeslag de tog.
Ja, och man skulle senare kunna visa att... jag återkommer till det, men han dömdes inte för alls mycket egentligen. Hur som helst, de här 2 kilon resulterade i att nu blev det liksom öppna spjäll. Så nu börjar man planera då för en större insats. För nu ville man ju då komma in i restaurangen på Sandhamn. Mm. Och man grep då huvudmännen kort därefter. Bland annat då Broman och en person till på Stavsnäs brygga i Stockholms skärgård. Mm. Och det här var i samband med att Broman hade avvecklat nu av verksamheten för säsongen och kommer tillbaka till fastlandet med allt ifrån slickepotten, sprit, buteljer och diverse annan utrustning. Bland annat utrustning som faktiskt sen visar sig ha använts vid framställningen. Omrörare bland annat.
Mm. Får jag bara dra en snabb juridisk grej så folk hänger med här nu. Det är alltså gripet, man har tagit beslag, det finns en skälig misstanke om brott, och då så får man besluta. Förundersökningsledaren har i det här fallet då beslutat om husrannsakan av reell sort, det vill säga leta efter saker som kan antas ha liksom vikt för utredningen eller ska förverkas. Och förmodligen också personell husrannsakan, att leta efter personer som ska underkastas till exempel hemska tvångsmedel mot dem, såsom kroppsvisitation, eller att de ska gripas till exempel.
Precis. Och det är här som mina kollegor också fick komma med i insatsen. Mm. Kriminalteknikerna.
Nu är det dags. Börja jobba.
Nu är det dags. Jo, alltså man skickade nu ut kriminalteknikerna Jan Olsson och Lars Grimberg. Låt oss kalla dem ikoner bara i sitt gebit. Oerhört skickliga. De fraktades ut till Sandhamn nu och fick då i uppdrag att göra en undersökning av platsen. Och nu var ju målet att försöka hitta naturligtvis mer narkotika och också göra fynd och iakttagelser som på något sätt kunde ge information om hur omfattande den här verksamheten har varit. Mm. Man vill ju beslå Broman nu med så mycket som möjligt. Och nycklarna hade Broman snällt lämnat ifrån sig när han greps. Mm. Och ganska snart när man kliver in här på hotellet och restaurangen så hittar man i ett kassaskåp i receptionen några plastpåsar. Mm. Och i de här påsarna så fanns det pulver som man snabbt skickade till SKL, dåvarande Statens kriminaltekniska laboratorium. Och det var totalt 5 kilo som man skickade. Mm. Och man fick tillbaka med expressbud svar om att det här var då amfetamin och koffein. Mm. Så det var alltså en blandning, och sen var det ytterligare en påse som ensamt innehöll koffein. Mm. Men berätta, vad skulle man ha det här koffeinet till, Lena?
Alltså, när man framställer amfetamin eller köper, smugglar in amfetamin, så har ju det en viss koncentrationsnivå. Mm. En vanlig, när man köper på gatan, då är det väl kanske, jag ska säga 20-40% kanske.
Vad betyder det då? Att det är 20-40% amfetamin? Alltså ren amfetamin?
Nej, alltså amfetaminen har ju olika renhetsgrad. Men sen kan du ju blanda ut själva pulvret med olika saker. Det vanligaste skulle jag säga är druvsocker. Tänk dextropur typ. Koffein är ett annat vanligt inblandningsämne. Alltså koffein är ju centralstimulerande, precis som amfetamin. Så det blir nästan som en plus-effekt här. Mm. Det är upp och upp och blir skit upp. Som det heter. Matematikens regler.
Matematikens regler.
En missbrukad dos skulle jag säga är någonstans... Man brukar säga att det är ungefär 0,2 gram. Och då är ju det en missbrukad dos. Och den innehåller ju absolut inte 100% amfetamin. Utan då är det ju blandat med någonting. Och priset nu... Alltså priset faller. Nu kan du nog fan mig köpa ett gram för typ 300 spänn.
Är det sant? Mm.
Men koffeinet är ett inblandningsämne för dem helt enkelt.
Ja, men jag antar att de här preparaten som man slår ut narkotika med, alltså blandar ut narkotikan med, egentligen bara syftar till att dryga ut den.
Späda
ut den. För att få mer för varje gram, så att säga.
Ja, du tjänar mer pengar helt enkelt om du säljer ett gram som inte innehåller så mycket amfetamin. Men du, det är en hårfin gräns, för du kan inte sälja, du kan inte blanda ut det med för mycket, för då kommer inte köparen vilja köpa av dig igen.
Nej, det är klart.
Så det gäller att ligga på den fina lilla gränsen här. Ska jag berätta en deppig sak?
Ja.
Såg en undersökning, de har testat avloppsvattnet i Stockholm år 2019. Koncentrationen eller halten amfetamin man hittade i avloppsvattnet i Stockholm var högre än alla andra städer i hela Europa.
Nej, men du skojar med
mig. Hej och hå. Chack är jättestort. Det är största efter cannabis. Ibland är benzodiazepin, alltså läkemedel också. Men chack är...
Vi snackar utkissad amfetamin här. Det verkar ju vara ett slöseri också för de här som utnyttjar drogen.
Du tänker att de ska kissa och dricka igen?
Nej, men jag vet.
Som ett litet ekosystem.
Ja. Teknikerna nu, de fick ju uppdrag av åklagaren att försöka att undvika att röra påsarna, såklart, för man vill ju nu säkra spår på dem som kunde bindas till person, och man förväntade sig att finna Bromans påsar. Broman satt ju i förhör vid den här tidpunkten, och han hävdade ju att det här var inte hans narkotika.
Nej.
Han hade nämligen hittat den här påsen med 5 kilo pulver någon annanstans i lokalerna.
Det verkar vara vanligt förekommande efter alla förhör jag har hållit i mina dagar. Det är väldigt mycket knark som hittas.
Ja. Ja, men precis. Och han kunde inte förstå vad den här påsen med pulver gjorde där, eller vad det var för pulver än. Så han tänkte att det var lika bra att lägga det här i kassaskåpet då, i receptionen. Men han hävdade naturligtvis också att det var ju många som hade nycklar hit.
Ja.
Så att liksom var flera försök att slingra sig ur det här. Och överhuvudtaget så var han ganska ointresserad av att svara på frågor, så han hänvisade till sin rätt att få svara inga kommentarer på de flesta frågor han fick.
Mm.
Men säkerhetsskåpet här och emballagen blev ju intressanta för teknikerna. Så de inriktade sig först och främst på att söka fingeravtryck på dem.
Mm.
Och mycket riktigt, de hittade Bromans fingeravtryck på de här påsarna. Men eftersom han hävdade att han inte hade hanterat dem på annat sätt än att bara liksom lyfta det här paketet och lägga in det i skåpet, så blev ju ett uppdrag nu för teknikern att försöka visa att han visst hade hanterat påsen genom att bära omkring på eller på annat sätt hanterat materialet. Så de lade ner ganska mycket tid på dels påsen men också på platsen här. När det gällde fingeravtrycken på påsen så kunde de visa vilka fingeravtryck, alltså vilka fingrar som hade varit i kontakt med påsen, och lyckades rekonstruera greppen på den här säcken och visa att Broman faktiskt hade burit sopsäcken och att han hade burit sopsäcken med sitt innehåll.
Coolt.
Och för att optimera den här undersökningen så hade man ju såklart också tagit fingeravtryck från andra som dels jobbade på hotellet men också andra som var misstänkta i det här eller som hade setts uppehålla sig här. Och vet du vad de hade gjort själva för att undvika att hitta sina egna eller att blanda ihop sina egna fingeravtryck eller spår med andra spår?
Nej.
De själva undvek att ha handskar på sig när de hanterade det här. För att enkelt kunna liksom sålla bort sina egna
smart
fingeravtryck.
Ja. Ja, för har de handskar på sig så vet de ju bara att en person med handskar har hållit här. Alltså att det blir, kan bli liksom solkiga.
Ja, precis. Och dessutom så kanske det var så att det fanns flera handskavtryck här.
Ja, exakt.
Även handskavtryck kan ju finnas DNA-spår, ja, eller DNA i bland annat.
Mm. Coolt.
Coolt.
Du, när vi var i Lysekil, spelade in 20 polis, när du gjorde brottsplatsundersökning, då drog du ju på dig såna här...
Sockerplast?
Ja, på dina skor. Såna där som man själv går ut med när man har varit och lämnat på förskolan. Och på undersidan på dina, då stod det ju små stansat. Polis, 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 polis på dina. Så man kunde se vem det var som har gästat runt.
Ja, men alltså det är ju världens enklaste men smartaste grej när man ska in på en brottsplats. Ja, men precis. Men de är ju präglade på undersidan. Så att sen när man lyfter en yta med skoavtryck så är det ganska lätt att sålla bort sina egna fossingar.
Ska vi inte ha ett helt avsnitt om fotavtryck, fingeravtryck, öronavtryck?
Det vore väl kul. Läppavtryck också.
Mm.
Man gjorde ju såklart också en utvidgad undersökning av platsen här för att försöka hitta mer narkotika och annat. Det man hittade var ganska mycket prylar och brottsverktyg, helt enkelt. Mm. Som kunde styrka då uppfattningen om att man hade bedrivit en ganska avancerad liksom, framställningsverksamhet här på platsen. Men det här var ju som sagt i slutet på säsongen och Broman hade ju liksom avvecklat och helt enkelt transporterat iväg en massa grejer. Så det fanns inte så jättemycket egentligen att jobba vidare med. Broman häktades. Men det var ju så att de här beslagen, de kunde ju bara visa en liten del av den verksamhet som man trodde hade pågått här ute då. Och man ville ju såklart försöka styrka upp hela, ja, eller komma närmare sanningen så att säga, så att man kunde åtala sen för så mycket som möjligt helt enkelt. Men Broman, han var ju inte intresserad av att prata, han satt och knep helt enkelt.
Det är smart.
Ja. Det kan ju vara en strategi så god som någon. Så istället så jobbar man ganska brett med att förhöra andra då. Dels personal på restaurangen och sen de här andra då, två huvudmännen, Kenneth och Thomas. Man var ju lite orolig här för att de skulle få möjlighet att prata ihop sig. Så att man placerade de här tre gossarna på olika häkten. Så man vidtog ett antal såna här åtgärder då för att försöka optimera liksom utredningen så gott som möjligt. Men intressant var ju att försöka förstå vad var det för mängder som hade framställts här ute. Alltså man hade ju dels, om du minns den här båttaxifären.
Han som körde acetonen.
Ja, exakt. Mm. Han hade ju berättat om ett antal såna här dunkar, 20 liters dunkar, vilket vittnade ju om att det var en ganska avsevärd liksom, framställningstakt. Mm. Men man hittade också i lokalerna här flera dunkar som hade innehållit aceton. Och det är ju svårt att kunna uppge liksom en legal anledning till att ha.
I alla fall de mängderna, ja.
Ja, exakt. Och sen hittade man också rester av fosforsyra.
Mm.
Som väl också då antar jag är en beståndsdel. En liten ingrediens i amfetaminframställningen.
Ja, det var ju som jag sa, man tillsätter syra för att göra det basiska flytande skiten så det blir amfetaminsulfat.
Ja,
så det blir vattenlösligt. Det måste ju tillföras en syra och då är fosforsyra vanligt.
Mm, okej. Okay. Tyvärr så hittade man ingen amfetaminolja. Så att, men underrättelsevägen och antagligen förhörsvägen så fick man uppgifter om att den här då skulle ha importerats från annat land. Man kunde däremot utifrån fynden man gjorde bestämma när man senast hade framställt en liten kastrull med amfetamin. Åtalet sen då?
Mm.
Ja, tingsrätten kunde lägga fram att cirka 15 kilo hade tillverkats. Och i själva verket så var det bara 4 kilo som man kunde styrka. Mm. Och samtidigt så visste man ju att det hade framställts betydligt mycket mer. Man pratade om långt över 100 kilo. Mm. Så att man får väl se det som någon slags form av misslyckande. Men samtidigt så var ju det här också innan möjligheten att jobba med välutvecklade hemliga tvångsmedel och så vidare. Och det har väl hänt lite, kan jag tro, där på den fronten.
Alltså, tekniken var ju lite annorlunda där på hemliga tvångsmedel. Du kan tänka att man hade typ en tratt i örat. Satt och lyssna. Nej, men tekniken då och nu är ju två helt olika saker. Jag tror inte ens att alla hemliga tvångsmedel fanns då, dessutom.
Nej. Ja, men det var, jag läste någonstans att det var vid den här tidpunkten som det började liksom aktualiseras. Men verktygslådan var ju ganska fattig.
Jag skulle vilja nämna den svenska narkotikapolitikens fader, Nils Bejerot. Han var ju aktiv här vid 70-talet. Han var införd i nolltolerans. Han åkte fan land och rike runt och försökte stävja det galna narkotika som pågick på 60-70-talen. Så att någonstans här påbörjade man ju en av världens mest restriktiva narkotikapolitik som vi faktiskt har än idag.
Precis. Mm. Jag tror, om jag inte missminner mig, att han var väldigt kritisk till synsättet om alltså pillerförskrivning. Mm. Att han såg det som en ingång till, och särskilt opioidpreparat, till heroinmissbruk, som ju också började växa i Sverige vid den här tidpunkten.
Stämmer.
I alla fall,
vad fick han för straff?
Ja, Broman fick 8 års fängelse. Han satt 5,5 år. Och de övriga 2 huvudmännen här då, de fick något kortare straff. Det här var ju en dom som... Eller ja, själva utredningen fick ju viss kritik. Man tycker ju att man skulle ha, alltså att man lade upp insatsen lite tokigt. Man skulle ha avvaktat innan man slog, helt enkelt. Mm. För att chansen hade varit större för att få mer då, menade man.
Mm-hmm, men han fick 8 år ändå. Nu har ju straffbedömningen på narkotikabrott har ju ändrats genom alla år. Och senaste åren så har det egentligen kommit en helt ny drogpraxis där man har gjort om hela systemet. Så som det ser ut nu, så är att ringa narkotikabrott, det är böter och så fängelse upp till 6 månader max. Normalgrad är upp till 3 år fängelse. Grovt är 2-7 års fängelse. Och sen ett nytt brott som har kommit nyligen är ju synnerligen grovt narkotikabrott, 6-10 år.
Men går det att säga något om mängder där då? Om vi tar amfetamin, har du någon uppfattning om vad vi pratar om för mängder?
Alltså förut, på den här tiden, då gick man efter en lista nästan. Jaha. Man såg vad är det för preparat, hur många kilo. Det är nästan så att det inte att det behövs en rättegång. Så här preparat, det här kilo, då får du pang, 8 år. Nu för tiden då jobbar man mycket mer med en nyanserad drogpraxis- där man tittar på försvårande och förmildrande omständigheter som i sig drar upp och ner straffet. Där försvårande, om vi nu tänker på vår kära vän knarkkungen, försvårande är om det sker organiserat, om man får vinning av försäljningen eller stor vinning, att man har en stor spridning, till exempel nutidens narkotikabrott som sker mycket på nätet, att det med lätthet kan spridas till väldigt många och väldigt unga. Försvårande. Eller om det är någon viss hänsynslöshet. Då är det kopplat också till den synnerligen grova. Till exempel att utnyttja barn med att springa med knark i sin organisation.
Ja, just det.
Förmildrande tvärtom, det är om en person, han som fick lite mindre straff, säg att den personen har lite...
Kenneth
kanske hade en lite mindre roll i organisationen, kanske inte tjänade lika mycket pengar och så vidare. Så i dagsläget hade man gjort så. Men på den tiden då gick man mycket mer på tabell. Kilo, preparat och så blev det x antal år.
Ja, intressant. Mm. Han blev i alla fall fri 1979, Broman. Och han var ju ganska angelägen då om att kliva tillbaka in i yrkeslivet. Men det gick så där.
Får jag stopp han hade bara? Lite... För er som är duktiga på matematik tänker, fick han inte 8 år och så var han ute redan 79? Det är ju så att man sitter inte av hela tiden. Så att ni är med, ni som räknar och tänkte att det stämmer inte. Man går just ut efter det. 2/3 kan man säga.
Bra poäng. Mm. I alla fall när han klev ut så var det ju så att skattemyndigheten var ju efter honom här, för han hade ju som sagt lite skatt.
Mm. Han kanske skulle skönstaxeras.
Ja, precis. Nej, men han hamnade ju, alltså han hade ju en rätt tuff period när han klev ut i det fria, vad man förstår. Han bedyrade sin oskuld mm. i många år. Han skrev en bok bland annat där han pratade om det här. Och faktum är att han gick plötsligt liksom upp i rök lite grann. Vet du vad som hände?
Nej.
Han lär ha blivit polisens infiltratör.
Mm-hmm.
Och jagat andra knarkkungar.
Ja, en liten kicksökande person.
Ja, det perhaps. Kan man tänka.
Hade väl förmodligen också bra koll.
Ja, ja mm. precis. Du, hur många såna här labb finns det runt om i Sverige tror du? Står och puttrar i kastruller lite här och där i svenskens garderober?
Men alltså allting tyder på att det ökar. Det är ju med nätet, med globalisering, digitalisering så är det mycket lättare nu att smuggla de utgångskemikalierna man behöver. Alltså det är mycket lättare att smuggla amfetaminolja. Det kommer mm. i kryssning, båtarna, bilar över bron och så vidare. Och jag tror att det ökar. Jag kan ingen aning om hur många som finns. Men
nej.
Vi har ju på några år gått från att vara självförsörjande på Mariana. Det var vi inte för ett tag sedan. Så att,
nej.
Ja, nej, jag vet inte. Nej. Men jag vet att det är som störst nere i Holland, Polen, Belgien.
Mm. Ja, jag förstår. Hörde du, jag nämnde att det hade skrivits en bok. Flemming Broman skrev boken Ursäkta, mitt namn är Broman.
Jag tycker hemskt grandios narcissistiskt. Där fick vi svaret. Jag kan ju bli rättspsykiatriker nu.
Ja, men alltså den...
Ursäkta,
den ganska...
jag heter Broman.
Den är ganska
titel.
Underhållande den här boken. Jag skulle vilja rekommendera er att läsa den. Ja. Det finns också en P3-dokumentär mm. som jag tror heter Sandhamnsligan.
Ja, det är nog den jag hör. Men den är gammal va? För det var flera år sedan jag hörde den.
Ja, mm. den har ett antal år på mm. nacken. Sen har det faktiskt gjorts en spelfilm också med Peter Dalle i rollen som Flemming Broman. Mm. Som heter Himlen är oskyldigt blå.
Mm.
Den kan vi ju faktiskt också puffa lite för om man nu vill fördjupa sig i fallet Sandhamnsligan och Flemming Broman.
Mm.
Det här tycker jag är ett ganska intressant case ändå.
Ja, men det är intressant att närma sig. Dels är det ett intressant case, men nu har vi pratat kriminalteknik. Mm. Vi har lärt oss lite mer kring det. Vi har duvat in oss just idag, vart det är en hel del amfetamin. Mm. Och så. Det är ett kul case att bryta av med. Medan vi nördar in oss i andra grejer. En sista gången.
Kommer tillbaka.
Mm.
Och nästa gång vi hörs så är det ju måndag igen.
Då kommer en spaning.
Ja, får vi se vad Meta har hittat på till oss. Det blir spännande. Mm. Har ni frågor och tankar om dagens avsnitt eller om annat så går det bra att kontakta oss på ljungdahl-ginghede@gmail.com. Vi finns också på Instagram, Ljungdahl och Ginghede. Och ska vi kanske puffa också för Acast supporter-funktionen? Det var länge sedan.
Det var länge sedan, det gör vi gärna. Där kan man gå in och skänka valfri engångssumma till oss om man tycker att vi ska gå på stan och ta en kaffe. Man kan faktiskt också gå in på podstore.se och köpa merch.
Just det.
Snygga prylar. Vi hörs på måndag allihopa.
Ja, det gör vi.
Ha det. Ha det. Hej, hej.
Hej, hej.